artikel 4. Nu ska vi fortsätta berätta historien om den spektakulära rymningen från Norrmalms centralfängelse 1889. Huvudpersonen för den här historien fick ni ju träffa i förra veckans nummer, Beda Matilda Wallin. Hon hade levt ett tufft kåkfararliv och försökt hanka sig fram i Stockholm. Genom att fira sig ner från fängelsets fasad med ihopknutna lakan tänkte hon rymma. Peter Gropman har grävt i arkiven tillsammans med Sandra Hell Pettersson på Stockholms stadsarkiv.
Beda Matilda Wallin kom från fattiga förhållanden och fick börja jobba så tidigt som i 11-årsåldern. Hon kom till Stockholm år 1879 och tog tillfälliga anställningar runt om i staden. Men hon hamnade i kriminalitet och åker in och ut på centralfängelset på Norrmalm som låg på Norra Bantorget där LO-borgen idag är placerad. Genom tillgängliga källor kan man följa Beda Matilda Wallins liv. Källorna berättar att Wallin var inskriven på besiktningsbyrån och jobbade förmodligen som prostituerad. På besiktningsbyrån registrerades prostituerade kvinnor av polisen och även de kvinnor som man antog var prostituerade. Man tvingade kvinnorna att göra regelbundna kontroller för att förhindra spridandet av könssjukdomar. Vi hoppar fram till hösten 1889. Beda Matilda sitter av ännu ett straff på Norrmalms centralfängelse. Hon ligger inne på fängelsets sjukhus för vård av ögoninflammation. När hon kryat på sig något sätter hon sin plan i verket. Hon vänder upp dörrlåset från sjuksalen med hjälp av en sked, går ut i korridoren och vidare till en vindskrubb. Till skrubben har hon med sig 9 lakan som hon knyter ihop och fäster i ett fönstergaller. Med hjälp av lakanen firar hon ner sig längs med fängelsets fasad. En historia som man får Jönssonligan vibbar av, säger Sandra Hell Pettersson på Stockholms stadsarkiv som forskat i historien.
Ja, det är verkligen det. Det känns ju som att det hittar på. Och det var just den här berättelsen som gjorde att jag uppmärksammade Beda Matilda Wallin. Det var detta som fick min uppmärksamhet helt enkelt. Och jag vet inte om det här var en vanlig rymningsmetod på den här tiden eller om hon bara var väldigt påhittig. Men det är ju som på en film.
Och när väl Beda Matilda Wallin träffar marken så springer hon och gömmer sig på fängelseområdet. Personalen är ute och letar, men utan resultat.
De hittar henne inte. Sen rymmer hon genom staden ner genom Gamla stan och över Slussen. Tar sig upp på Hornsgatan där hon besöker en kvinnlig bekant. Och det här är strax efter 4 på morgonen som hon besöker den här bekanten. Bekanta kvinnan då. Och efter det så ska hon begett sig ut mot Bergsund eller Hornstull och har tänkt då att hon ska fly ut till landet. Men hon ångrar sig och vänder in till stan igen och blir där tagen av polisen och tillbakaför till fängelset.
Och den här historien finns ganska väl beskriven i källmaterialet eller?
Precis. I fängelset så förde man protokoll om vad som hände på fängelset då, och just den här händelsen är väldigt väl beskriven in i minsta detalj. Och det är ju för att de får ju fatt på henne och tar tillbaka henne till fängelset, och då får hon beskriva exakt hur hon gått tillväga.
Beda Matilda Wallin får alltså återigen skaka galler på Norrmalms centralfängelse. Under fängelsetiden skiljer sig Beda Matilda och statadrängen hon är gift med. Hon blir stämd av sin förra make, misstänkt för sex utanför äktenskapet. Och ett så kallat horsbrott var en av grunderna till äktenskapsbrott på den här tiden. Och år 1891 är hon återigen utsläppt från fängelset. Hon är nyskild, verkar inte ha något jobb, hon bevakas av poliserna på besiktningsbyrån. Livet fortsätter i princip likadant i dåtidens Stockholm. Och det något uttjatade uttrycket skam den som ger sig kan faktiskt komma väl till pass i den här historien. Efter ytterligare år i Stockholm bestämmer sig Beda Matilda att lämna livet i huvudstaden och börjar om i Malmö där hon tar anställning på ett café.
Hon vill komma ifrån det här eländiga livet som hon lever i Stockholm och vill få ett nytt liv nere i Malmö.
Till herr polismästare Tam. Jag får bedja om ursäkt för att jag inte kom och frigav mig, men jag reste till Malmö och tog min plats för att komma ifrån detta eländet som jag har varit i. Och därför vill jag bedja herr polismästare att vara snäll att frigiva mig, så är inte att jag behöver att gå som fånge när jag vill tjäna mitt bröd på ärligt vis. Jag har plats på konditori Kaffet Continental hos Pipers. Beder vänligen, Beda Matilda Wallin. Ja, så står det i brevet till polisen på besiktningsbyrån som vår huvudperson författat. Och besiktningsbyrån, de gör som Beda Matilda beskriver.
Ja, det gör de, och det kan vara så att de gör det på grund av att hon skriver att hon vill komma ifrån det här livet. Och det är väl som ett erkännande också till att hon har levt som prostituerad. Att hon säger att hon verkligen vill komma ifrån det här och att hon har fått anställning. Det tror jag säkert är jätteviktigt i den här frågan. Men också det faktum att hon har flyttat till Malmö, så att hon är liksom inte riktigt längre Stockholmspolisens problem, tänker jag.
Men om man säger att livet för henne har gått ganska mycket i moll i Stockholm, kan man säga att det blev lite bättre då, i dur i Malmö?
Ja, det tror jag. Jag har ju följt henne främst i folkbokföringen, i kyrkoböckerna, ner till Malmö. Och där står det inget särskilt om henne, så jag kan tänka mig att hon blev en mer vanlig person som alla andra, eller de flesta andra där nere. Hon gör, hon för inget vidare väsen kring sig.
Och det är i Malmö som Beda Matilda gifter sig för andra gången i livet.
Efter något år så gifter hon sig med en renhållningsarbetare som heter Nils Nilsson Skog. Och de är tillsammans drygt 10 år, tror jag, innan han dör. Och Wallin själv, hon dör 1928 i bröstcancer.
Denna levnadshistoria då, med liksom fattigdom och kriminalitet i 1800-talets slut i Stockholm och sen in på 1900-talet. Hur vanligt skulle du säga att det livet var då?
Ja, själva grundförutsättningen som Wallin hade, det vill säga att hon kom från väldigt enkla förhållanden. Hon flyttade till storstaden och desperat försökte söka sig en försörjning så att hon får ihop pengar till husrum och mat. Det är ju väldigt vanligt vid den här tiden. Något mindre vanligt är ju prostitutionen och kriminaliteten, såklart. Även om det kommer ju som en följd för de här förutsättningarna som hon har. Men att en enskild person förekommer så här mycket i arkiven som Beda Matilda Wallin gör, det är ju ovanligt. Och det är ju för att hon har så mycket kontakt med myndigheterna. Och det kanske förklaras av hennes tendens att hamna i trubbel, samtidigt som hon också gör aktivt motstånd mot ett rättssystem hela tiden, vilket den här rymningen är ett väldigt tydligt exempel på. Hon tycker inte att hon ska sitta inne, så att hon drar därifrån.
Frågan är om inte Beda Matilda Wallin inspirerade fler till att göra aktivt motstånd till det rättssystem som fördes och mot centralfängelset på Norrmalm. Bara ett år senare kan man hitta följande historia på Stockholms stadsarkiv. Det är i september 1890. Vid lunchtid klagar de intagna på att det salta fläsket är härsket. Men personalen hävdar motsatsen och påminner de intagna om att total tystnad skulle råda. Men fångarna protesterar, och under eftermiddagen trappas den hetska stämningen upp. Fängelsedirektören beslutar om att fångarna inte får använda gården utomhus. Fångarna svarar med att gå ut i arbetsstrejk. Dagen efter blir fängelseledningen oroliga att fångarna ska gå lös på inredningen. Därför plockar de bort diverse möbler. Men fångarna blir inte lugna för det. Med sina bara händer sliter de ner den fasta inredningen, även kakelugnarna, och slänger ut allt genom fönstren. Händelsen kallas myteriet på centralfängelset på Norrmalm. Och fängelset drevs förresten några år senare, och idag vaktar LO-borgen på den plats som fängelset var placerat på.